För mer än 80 år sedan rasade det värsta krig världen någonsin skådat. Det var ett krig som förändrade allt. Inget tidigare krig hade varit så stort, så brutalt och så destruktivt. Många svenska västkustfiskare miste sina liv under arbete med fisket. Även deras familjer drabbades mycket, mycket hårt. I tidigare program som har gjort med skildringar om andra världskriget och händelser vid vår kust, där finns även berättelser om hönebåtar som fiskade utanför spärren i 5 år. Många öbor, särskilt de unga grabbarna, visade en stor längtan till havet. Och här ska vi få lyssna till Roland Utbö som sjunger sin sång som heter just Längtan till havet.
I Västerhavet, där de röda bergen vilar, där jag kan se solen gå ner igen. Öppen horisont, dit längtar jag ofta. Där har jag en del av mitt hjärta. Där himmelens blåa färger möter havets blå. Där himmelens blåa färger möter havets blå. Rör sig vindarna längs kusten. Där bor ett folk som har lärt sig att havet ger och tar. Där formas tron på Gud, på döden och på livet. För många har havet blivit.
Idag ska vi få lyssna till en inspelad berättelse från 2007. Den är inspelad här i Radio Öckre med rubriken Minnen från gången tid. Sven-Olof Larsson, han berättar för sin dotter Bodil Eskilsson från ett rikt och hårt liv på havet som fiskare under andra världskriget. Och här kommer berättelsen, så varsågoda att lyssna.
Jag hade en kamrat som hette Aste och vi bodde granna och var lika gamla. Han var 3 veckor äldre än jag. Och på vintern speciellt då hade vi alltid kärka och gjorde båtar och med lykter och vi lekte alltid. Och det ligger han på sommaren så hade vi också båtar. Det rörde sig mycket om båtar och sådär. Och då pratade vi alltid om att ska vi bli fiskare när vi blir stora så ska vi ha en båt ihop, ja. Och så var det, ja. Och vi bodde granna också. Och så gick livet vidare och vi växte upp och började fiska, jag för min del och även han. Och jag började med min pappa och fiska och var med där i 7 år. Så kom kriget, ja, och det blev väldigt svårt och vi avbräck och vi ingen vågade gå ut och fiska. För alla miner och sådär. Och det var ju en del minsprängningar, en del båtar försvann och sådär. Och vi hade ju inget val utan att det var vårt levebröd och vi fortsatte. Och så kom det en dag då jag själv och då Aste som kompis ville skaffa en egen båt. Och det var så på den tiden då, 1941, då alla norröver i Bohuslän, de vågade inte gå ut, utan de bara låg stilla och de sålde sina båtar. Men det var ingen här sydligt som gjorde det, utan att de var ute och fiska och fick ta riskerna och det var en helt... helt annorlunda, ja. Så vi fick reda på att det var en båt till salu i Grundsund. Och vi reste upp, Astrid och jag. Och det blev affär åt. Men det var isvinter och den låg infrusen. Och de säger till oss, ja, vi ska varsko när vi kan komma och hämta när det är fritt. Och vi gick hem då. Och så sa vi att vi kan inte gå här och vänta på det. Vi går och sågar ut den. Och det gjorde vi. Vi gick upp efter en vecka och vi såga ut båten. Så såga till utomskärs för att få läs båten. Och så körde vi hem. Det var så mycket is så vi kunde inte gå in till Hönne, utan vi gick till Göteborg i den stora rännan och började utrusta oss för fiske. Och detta var vintern 41, ja. Och vi blev klara med fisket. Det var då Astrid och jag och så var det Alex Åberg och Georg Åberg och så Joel Alexandersson. Vi var 5 stycken. Och då var vi troende för nära Joel. Så när vi hade bönemöte i båten så hade han väldigt illa, att han var väldigt illa bedrövd. Så att det var, han hade ett jobbigt då. Och han gick inte ut, men han var med i stansen. Och för det var ju så att det låg en stilla ute på vi fiskade ju inte med söndagen. Så var det ju alltid bibel och bönen, vet du. Och så är det. Ja, och så gick... Så när vi då kom ut första gången... Så var det ju, vi hade vårt arbetsfält i Skagerrak. Den stora till 90-95% så var de ju där. Så fanns det då en och annan, en norr för gravarna tror jag, och någon styrsebo som vågade sig utanför spärren och till Nordsjön. Annars låg vi här i Skagerrak. Men när vi kommer ut i Skagerrak var det vindstilla och fint och vi såg inte en båt, vi sa det var konstigt. Vi körde långs efter djupet där och i Skagerrak och vi såg inget, så de har gått till Nordsjön och vi plöjde på, vet du, och gick vidare. Och nästa dag var vi ut på Limbank, det är ju mitt i Nordsjön, och kasta ankar och börja fiska. Och det är klart, det var bra med fisk. Och fiska en dag. Men så det värsta på nätterna, så var det alltså en våldsam knall under båden. Och det var ju så att det var skott som de, eller bomb, ja, och vad det var det vet vi inte, men det ekade genom vant så våldsamt. Och vi ryger upp allihop, sätter och tittar på varandra yvakna, vi tänker, vad ska vi ta oss till? Ja. Det har vi inte varit hört förut. Det hörde vi aldrig när vi var i Skagerrak. Men hur det var, så fortsätter vi då och fiska två dagar. Så blev det storm efter det. Fruktansvärt sydostlig storm. Och vi lovade kabel på och så.
Kabel?
Kabel, det är en grov tröss som är en lägger på när det är storm. Och den är elastisk. Mm. Så att om vi har en borrvajer i storm så knäpper han av i dessa kraftbredder. Utan den blir... Det. Och vi låter två dagar. Kunde inget göra. Så på lördag morgon så gick vi, en var alltid skansen framme, så gick en över däck och så ställde sig efter om styrten. Det var alltid så. En gick upp där och sprang efter och så stod en i leder. Och så var det jag och Alex, så stod vi där efter. Så sa vi då att vi lättar ankar och börjar. Det var ju sydost, vi skulle den vägen, det var ju modvind. Så säger jag till Alex att vi får göra så. Då är det ju det att märka att under natten har vi fått en brottsjö som alla fönster i styrelsen var borta. Och så kom vi överens om då att nu tar vi en kopp kaffe först och så sen börjar jag och slå sönder lådor och spigar för alla fönster. Och så hade vi bara ett öppet i ena framsida så vi kunde se. Sen tog pojka allt löst på däck, all redskap, alla tåg. Och la ner i lastrummet. Så det fanns inget löst på däck. Och så skruvade vi fast lucka då. Så när, och jag då var jag återkomma till det, när Alex och jag stod där alltid på morgonprat, så sa jag till Alex, det är inget annat att göra än det ska nog gå bra. Säger jag till Alex. Men han, men jag tänkte, vi har ingen chans. Vi har ingen chans. Vi kommer ingen väg. Och sen efteråt så säger Alex, ja, han svarar mig att ja, det går nog bra. Men han tänkte samma som jag. Vi har ingen chans. Nej. Men hur det var, så gjorde vi som vi tänkte. Och vi lättade ankar och börja och lägga på kursen. Så börjar han att stilla i vind. Det var vår räddning. Så att vi körde och kom. Så blev det då söndag morgon. Då hade vi vindstilla. Och då stoppade motorn. Och då var vi syd om Lister ungefär, så vi kunde se norska landa på i svagt i horisonten. Och det låg vi, vad skulle vi göra? Det var så vi körde med kära.
Ja, just det.
Och då bäckar motorerna.
De får inte stanna.
Va?
De fick inte stanna.
Nej, ja, men eller... de alltså kolven går ju, den är en stor motor, en sån kolv vet du. Den går upp och ner vet du. Och så blir det då bäckare och då fastnar den kolven. Då vi kunde inte roppa den när vi skulle försöka baxa runt den. Då måtte vi fram med alla verktyg och grejer och börja ta upp motorn. Och göra ren ringa som fastnar i kolven. Och där vi gör hela söndagen till söndag kväll. Då var vi färdiga. Och fick igång motorn. Och kunde köra vidare. Så var vi inne på måndag kväll. Och sålde fisken på tisdag. Så låg vi hemma på onsdag. Då kunde vi gå och lägga oss vid... Alltså det var ju så, det gick inte komma in i hamnen utan att det var en lång ränna ut som båda gick och som låg i. Vid Benskär, om vi är hemma, vet du, där innanför Benskär, där låg vi ut i isen.
Och så gick
det var så bara kraftig is att det gick inte komma in.
Nej. Och så gick över isen hem då.
Ja, just det. Så var det.
Men din pappa under den här veckan?
Ja, han gick hemma och var förtvivlad. Han gråt att jag skulle låta barna eller pojken gå. Och han förstod ju att det var väl som fruktansvärt storm. Ja. Ja, han var förtvivlad. Men så gick vi vidare. Ja. Så eller skulle alltid ligga hemma en dag.
Fantastiskt.
Ja. Och så gick vi ut igen på torsdag. Och då gick vi till Skagerrak. Vi vågade oss inte på dit bort igen. Nej, det vågade vi inte. Gick vi till Skagerrak, ja. Och då talade vi vid Nomi, pappas båt, ja. Och det var första gången han hade sett den båten. Och så hade vi GG396 till nummer. Och när pappa fick se det, 396 nummer, så blev han alldeles förstörd. Det var en båt på Öckrö som hade haft det numret och han fick aldrig någonting. Vidskepelsen, ja, ja. Att lägga i så.
Ja.
Ja, det är konstigt. Ja. Jo, så kom vi, talade vi om det, och så fiskade vi fredag och lördag. Och på söndag så låg vi ju stilla. Och då gick de flesta båtar gick hem på lördag kväll. Så vi var inte så många kvar som låg över söndag. När på söndag morgon klockan 9 tror jag det var, så sitter vi och dricker kaffe. Så hör vi, så tutar det. Och jag sprang upp och till grötten så och sa, det är en jagare som ligger där, sa jag. Han vill nog ha fisk. Så sa vi ger han småtorsken. Jo, han vill ha mera. Och så kom de närmare. Så fick vi se fram på längst fram på stranden, där stod två med blåkläder på och sådär algemödda som en har, vet du. Så vi ändrade vad detta var. Så kom jagaren närmare och så var det Tage Olofsson, rekordsåge. Mm. Och så var det en som heter Roland i Förgrönsön, han var med på Anna i Rö. Så ropar Tage, vi får inte ligga här och fiska, och så grådan. Och så kastade de i en manskapet där på jagaren. De kastade i en gummibåt och så rodde de över till oss. Och så satte de upp två man ombord. Soldater eller vad det var för något. Med det bälta fulla av handgranater och sånt där, vet du. Och så... Så ville de ha en man tillbaka. Och så Aste måtte ju gå i båten och gå med dem. Och då hade de tagit Villo längst väster. Då hade de tagit 6 båtar öster om oss. Det var jagare, hade 2 på var jagare boxera. Och så var vi den 7:e då. Och de var 4 jagare. Och så då fick vi order om att vi ska lätta ankar. Och så kom de med en tröss och gas. Och så blev det boxering. Och,
vilka båtar? Det, ja. Kan du räkna upp vilka båtar det var?
Det var Gunfi, Arizona, Robert på Hall. Gunfi var ju Knut Leonardsson. Och så var det Nordic. Det var ju Astor och Tage och dem, ja. Och så var det Lilian i Rö. Och så var det Lilian.
Sverige.
Ja. Var det? Ja, vi var 7 stycken i alla fall.
Ja, och Sverige? Ja.
Nej, Sverige kom senare.
Jaha.
Sverige och Britta och Standard ifrån Rö. De tog dem i på Egersundsbanken. Och de kom senare ner. Man tog det inte Egersund.
Det var de målade svarta,
ja,
innan de körde ner.
Ja, målade de svarta. Mm. Ja, i alla fall så var det boxering. Och den båten som vi hade med 75 bolinder i, den körde 7 knob. De boxerades med 15 knob. På gamla fiskebåtar hade det 2 hål där framme i kryttorna. Det forsade vatten in. Så det rann vatten på den killtiden. Så våldsam fån var det för ombord. Men vi trodde ju bara att när de kommer till land så är det ju inget, vi har inte gjort någonting, vet du, utan att det, vi var ju så att det var inte så bekymrade eller rädda eller åsiga, utan att vi kom till Hirschas. Och där menar fick vi reda på kommandanten i Tyskland, han sa att det är fredliga fiskare, det är bara att släppa dem samma. Men den, det var en ung officer som var chef för dessa 4. Han gick inte med på det. De ska ja. Och vi var inne för hur, vet du, och grejer och så vidare. Så låg vi lite tag i Hirschas. Och vi fick ju inte gå i land, vet du, vakt på kaj alltid, vet du, och så. Så kom då order, så kom det 2 stycken krigsbåtar till Hirschas, speciellt för oss. Vi skulle köra i konvoj till Fredrikshamn. Och då fick vi papper på att det så, där ska vi köra och olika båtar skulle köra. Så. Och då gick vi till, då kom, jo, samtidigt fick vi folk ombord. 2 man ombord som skulle vakta oss också samtidigt. Ja. Så tänkte vi då att den är halsen, det är ju en liten ort och kanske i Fredrikshamn har de någon sorts mera rättegång eller vi kanske blir, ja, får ett avgörande när vi kommer dit, och det trodde vi. Och så vi kom till Hirschas, körde i konvoj till Hirschas.
Nej, det är
Fredrikshamn. Ja. Men när vi kommer dit så fick vi lägga tv en stor läktare, en våldsamt stor oljetank. Så kom en som pratade danska. Proviant, olja och proviant för 5 dagar. då var det var den mörkaste dagen. Då förstod vi att vi skulle till Tyskland. Det var väldigt svart då. Och det blev så, vi fyllde tankarna och fick vi proviant. Och så nästa dag så körde vi. Och då fick vi också, jag tror vi fick två andra.
Men ni körde för egen ombord. Maskin?
Va? Vi körde för egen maskin. Så körde vi konvoj också, ja. Likadant som ner. Fast, jo, det var de. Samma som hade körde vi konvoj. Fick order och vi skulle gå och så. Och, så. Och den ene, det var en, jag kommer ihåg, han var Oberstabsgefreider. Ja, och han var inte riktigt klok. Han var som en spelevink, var som en skruvat upp han. Han var, ja. Men han var ju chefen för den andra. Och den andra var en menig, vanlig, vad säger, marinsoldat. Han hette Hans. Och han var väldigt sympatisk, den där pojken. Och Alex och Ger, de hade läget flera somrar på England. Och hade lärt sig bra engelska. Och denne, han pratade engelska och de, han går väldigt fin person, det var det gjorde han, denne Hans. Vi fick kort på han och hans adress fick vi också, han bodde i Hamburg, ja. I alla fall så blev det Tyskland, ja, vi tog ju, körde ju vackert och så där och så vi kom ner och så kom vi till Kiel först. Olympiahamnen i Kiel. Och det var ju en chock för oss. De bombade ju Kiel så fruktansvärt och nätterna så att det var något. Och när vi första natten låg vi i Olympiahamnen, sen blev vi flyttade in till längst in i Kiel. Det var längst in, ja. Och där hade vi ett ubåtsvarv på den sidan och vi låg på hamnsidan så. Och det var ju fruktansvärt att ligga där. Det var sånt livet. En hörde jämmer och gråt och gaba och hur det rasade och Det var. Och där skulle vi ligga och sova. Det var ju omöjligt. Nej. Och vi låg i två båtar. Långsatt i kaj. Och vi hade soldater som gick på kajar där. Och när han var här vid oss så vi låg ju i nedgången och tittade. När han var på väg ifrån oss så skruv vi på däck in efter till styretun och så ställde oss där. Där kunde vi huka så han kunde inte se. Men vi kunde se vad som hände runt oss. Och det var ju en del av det. Det var ju möjligt att vara nere så. För om morgonen så var däcket fullt och splitter. Och det var ju ett skådespel utan like, kan jag säga. När vi såg det. För du vet att det var ju många hundra strålkastare. De fyllde och de hade på att pendla så. Pendla, de sökte. Och så fick de se en. Så såg vi då ett ljud, en glimra till. Och så fick de träffade de en strålkastare, en flygplan, ja. Och då ställde alla strålkastare mot den. Och så såg hon då spårljuserna. Ja. Och de var så raka först. Och sen när de kom en bit högre upp så då började de gå kurser så. Så det var väldigt, vi såg aldrig de träffade den. För de var så högt uppe. Ja, det var ett fantastiskt skådespel. Men fruktansvärt hemskt. Ja. Och vi kunde ju inte ligga kvar där. För det var ju så sårbart när vi hade ett ubåtsvarv vid sidan om oss. Mm. Det var ju målet för de andra. Så vi, långt och länge fick vi, så vi låg där nog 3 nätter. Så fick vi bli flyttade på en ny ett område, ett långt område in i Kielkanal. Ja, och där låg vi då 14 dagar eller någonting. Bara fick då, kom till oss med mat och så vi låg helt isolerade, så det var ju inga fara. Men så fick vi inte lägga det heller, utan så fick vi nya order. Då skulle vi till Kiel, nej, till Lübeck.
Ja, ja. Lübeck. Så ni låg på 3 olika ställen egentligen, ja, i Kiel då?
Det gjorde vi. Kiel och, Kiel, och så var först och så där, och så där. Sen låg vi i, vi beslussade in på sydsidan av Kielkanalen i en liten, det var nätt igen på den gick fram, och det var förråd, stora förråd som låg där, och där låg vi. Det var inga problem. Men efter 2 veckor så blev det nytt ställe. Så gick vi gå till Lübeck. Och vi hade ju fått mat enligt marinens ransoner. Och du vet att det var i överflöd. Mm. Och vi fick som en bröd, den här formbröderna, och vi vågade inte kasta, men det hade båda gjort. Så vi lade dem i lådor i rummet. Ja. Och sen kom vi till Lübeck. Och då hade vi kommit ihop med Sverige och Standard och Britt. När vi kom till Lübeck. Så då var vi 10 båtar. Det var ju 7 som hade legat där uppe i Kielkanalen. Ja. Då kom vi ihop med dem. Och då kommer de då med en veckoranson och la på lucka på en av de båtar. Det hade inte räckt en båt. Så detta, då var det verkligen en kris. Och då gick vi ner i rummet och tittade på dem. Limpera. Då var det så här lång grön ragg på dem. Och då tog vi kniven bara och skar. Så väntade vi och så skar vi. Så vi fick det värsta bort. Men det var ju prickigt ändå. Men då åkte det ner. Och då var till exempel, de var ju från Gunfi och fick sådana också. Så det var hårda fix, ja. Och där, det var hemskt att se där. De drog upp vad det kom sig. Polisbåten kom. Vi låg så att vi såg där polisbåten låg. Och de boxerade lik som de tog i hamnar varenda dag. Många, många. Varför det var som en döda de plockade upp ur hamnar, det förstod jag inte. Men det låg vi alldeles bakom oss. Så då vi tittade på ibland. Vi kunde undgå att se det. Nej. Men jag vet inte. Det gick nog 14 dagar i så blev det klart. Och när det gäller då. Första vi kom till Kiel. Så var det förhör. Skulle ha reda på hur mycket proviant vi hade och haft hemifrån. Och vi blev beskyllda att vi gav engelska ubåtar proviant. Det var flera olika teorier de hade och körde med. Och Monvel, det var det speciellt då. Alltså. Monvel hade en liten pojk med som var 14 år, Lennart. Så frågade de han var, den hade de ensam inne. Så frågade man då, Vad är det för främmande takara din pappa pratar med när han är hemma? Jag vet inga främmande takara, sa han. Jag känner varenda rövbo. Så han blindar så. Ja. Så de vill ju gärna ha nöt att ta på. Ja. Men det passar inte. Så blev det klart, och det var ju så att det var väldigt nära ett tag att vi skulle, ja, bara ta oss direkt, för att de menade att vi var krigsförbrytare, eller om när vi handlade
spion
mot deras. Men det är klart, regeringen gjorde ju allt vad de kunde för att de skulle få oss fria, klart. Men till slut i alla fall så blev det ju klart. Så vi fick lämna.
Och då var det 2 månader i låda där nere?
2 månader, ja.
De anhöriga?
Ja, då visste jag ingenting.
Ingenting?
Nej. Vi hade aldrig chans att lämna meddelande.
Och inte från UD heller?
Men när vi kom till Lübeck så var det en svensk ombord som höll på att manövrera och vände i hamna och skulle hem. Och då robade de till han, kapten där, som var på brygga, att de skulle ringa något nummer eller så och varsko att vi har det bra. Så att vi var i livet, ja. Så att... Ja, det är klart de var förtvivlade hemma, vet du. Det var de.
Men hur fick de reda på det? För de fick ju reda
på. Ja, de fick reda på att vi var komna till Tyskland. Ja. Till Tyskland och så. Men vi fick aldrig lämnat något meddelande genom dem. Utan det strömde inte de i. Ja. Ja, så kom han hem och så var det bara till att göra i ordning och rösta ut för nytt. Och så gå ut och rycka i minerna, och det var ju väldigt påfrestande. Och jag kommer ihåg en gång särskilt, för det var ju... När vi låg fiska, det var ju alltid västliga vindar i Skagerrak och så västlig ström. Och så kom en sida på en skans. Jag vet ju hur en sida med dörrar och luckor kommer skans, låg flöt på vattnet. Det har varit en båt som har blivit minsprängd väster om oss. Det var väldigt känsliga grejer. Det var hårt. Och så alla miner som är var riktig. En gång så hade vi en mina vid sida, då var Bo Hörnberg med. Och vi drog in för han, vet du, gjorde vi. Vi drog in för han. Och så... Som tur var så var det helt stilla. För när det kom upp, det var tungt och stod och rakt upp och ner. Hade båden rullat i lite kanvet och så hade det bommat mot så. Det är sådana grejer. Och så sen alla gånger som en var uppe och hade fast med redskapen i minerna. Och det bara small och fastnade. Vi blev inte skadade. En trodde ju, det blev så smälla, så en trodde ju att en bara sprang ner och tittade om det inte forsade in vatten. Om inte bön var sönder på båten. Så kraftigt var det. Så att det var. Och så en händelse som var starkast, gjorde starkast intryck på mig. Det får jag säga, det var nog 42. Då hade det varit storm i flera dagar, västlig storm. Och vi då hemma. Och så stillade han då på förmiddagen. Stille och så vi sa att vi isar och går ikväll. Och det gjorde vi. Det var natta då. Så vi körde norr om halsen. Vi körde då i 7 timmar ska jag säga. 7 timmar körde vi. Och då släppte, det var vindstilla men det var dyninger, dyning efter den stormen. Och då släpper vi ankar. Och då, det är ju, när vi snurrar, då har vi just, då ligger vi stilla. Alltså, då går vi och kastar ut i en triangel så. Och det tar 20 minuter att göra denna triangel så. Mm. Och så lägger vi det stilla och håller in. När vi kör runt det nu i 20 minuter så räknar vi till 13 drivmedelminer som låg uppe i vattnet på det området. Och då hade vi kört hela natten. Hela natten i blindo. Och så var det så tätt med minnet. Så att...
Vad gjorde ni då?
Vi gjorde inget. Vi bara då fortsatte att fiska. Det var drivminnet. De drev vidare österöver. Men jag var så tätt med drivminnet var det. Och vi hade patrullerat emellan dem hela. Kan vi?
Ja.
Ja... Vi fortsatte att fiska och vi hade många olika situationer. Men det var ju så. Det var vårt yrke och vi hade inget val. Utan att, vi måste ju gå i förtröstan på Gud. Det var ju så. Vi var ju väldigt beroende i beroendeställning till Gud Fader. En var faktiskt riktigt beroende. På ett särskilt sätt, ja. När den tar sådana risker. Men och sen samtidigt då så blev ju pappa skjuten. Och vi blev skjutna också. De en flygare tog och kom och de trodde att vi stod i styrelsen. Så de peppra salva i hjörn och styrelsen. Och vi blev ju... Vi vågade inte ligga kvar utan vi körde österöver. Men... så det var många episoder som var illa berörd.
Men... Farfar, var han och fiska?
Ja, vi Nomi, de låg och fiska i Skagerrak som vi alla gjorde. Uh-huh. Och de flygare, de var väldigt på offensiven. De sköt för dem många gånger och så sen då när inte det nöjde sig så skulle de i hjörn och styrelsen. Och var den som stod i styrelsen då så bland skadade klart. Mm. Och det var ju flera. Det var Per på Öckre här blev också skjuten. Mm. Och det var samtidigt då. Men när pappa han kom till lasarettet och låg på blå tåg. Mm. Så att sen var det en särskild händelse då kan jag säga som inte hörde fisket egentligen, men det var ju intressant på så sätt att för min del vi på försommaren så skulle vi till Hälsö och göra klart. Det var någonting som inte var klart med affären. Det gick igenom berg på Hälsö som vi hade köpt på den. Och det var en lördag eftermiddag på försommaren. Och då det var alltså då jag och vi tog en båt som gick till Hälsö. Det var ju inga bro på den tiden. Och vi var där ett par timmar och gjorde klart med våra affärer. Och sen skulle vi hem. Och då frågade vi Berg, det var ju han som ägde trafiken in till Göteborg. Hur kommer vi hem nu? Så säger han, det kommer en båt ifrån Öckerö och ska in till Göteborg nu. Jag ber att han sätter upp er på Öckerö, kör tillbaka till Öckerö. Och du vet, vi kom ner på brygga på Hälse och då ropade Berg, eller ja, Berg, ja, Johan Berg. Till kapten, vill du sätta upp de här pojkarna på Öckerö? Jajamensan, det ska jag göra. Och vi hoppade ombord och han körde tillbaka till Öckerö. Och till brygga där och släppte upp oss. Och då står det folk i fönstret och tittar. Bland andra står där Ingegärd och skrattar. Säger, har jag sagt att du skrattar. Men hon säger själv att hon inte gjorde det.
För att båten gick tillbaka till Öckerö.
Båten gick till Öckerö igen och de kom ifrån Öckerö.
Ja, och de kom ingen
båt. De skulle vara till stan.
Ja, visst.
Ja, så de blev för det.
Ja.
Ja, ja. Så tänkte jag. Jag har aldrig sett en tusan så. Nej, den ska jag försöka med. Och så blev det.
Och så blev det.
Ja. Mm. Och det tog skruv.
Ja.
Ja, ja. Så att det var ju en annan liten händelse bredvid. Ja.
Men sedan var det ju några år senare då när ni kom till Hamburg igen.
Ja, ja.
Hur många år var det?
Ja, det kunde vara intressant. För att vi hade ju den här båten bara 2 år, så köpte vi en ny. Och en större och starkare motor. Och det var den första Västerö då, som kom då. 1944 fick vi den. Och 45 var kriget slut. Och 46 så var vi på Fladen och fiskade sill. Och då var det så att om en körde, ransonen var dubbelt så hög om vi körde till utland. Antingen till Höll, England eller till Tyskland. Och vi gick till Tyskland med full last. Och vi gick upp till Hamburg. Och då säger jag till Aste, ska vi gå och titta på adressen vi fick åt denne Hans, hette han. Han som var med oss 1941 och bevakade oss när vi gick ner. Jag sagt och gjort, vi gick upp. När vi kommer till den gatan som vi hade, så var halva huset borta. Och de hade byggt upp en trappuppgång. Det var 5 våningar högt. En trappuppgång, fyrkantig trappuppgång, sen som en återplank. Helt upp. Och vi knåtade upp för den här gången upp och kom till 50 våningar. Där står hans namn på dörren. Hans, jag kommer inte ihåg vad han heter. Och vi knackade på. Och han kom och öppna. Han kände igen oss med samma. Och då bodde han i ett rum där. Ett rum. Och han hade en fru och ett litet barn. Och han blev väldigt glad. För han kände igen oss. Ja. Och hela rummet var fullt och sträckt tvärs över så. Så det hängde kläder till tork och så. Och han gick med oss ner. För de hade väldigt besvärligt. Och vi plockade i det vi kunde undvara. Och han sprang hem med en kass i vår hand. Jag ser, han småsprang. Och han fick kaffe, fick han också. Så det var underligt efter så många år. Det var ju 5 år. Ja. Och den, där som han bodde, det fanns kvar. Ja, det knippte. Ja, det var intressant och roligt. Och vi gladde han mycket, ja, ja, med det han fick vara död. De hade ett väldigt taskigt, ja.
Fast, fattigt.
Ja, ja. Men det var ju bra mycket senare, ja. Mm. Senare har det varit mycket.
Mm.
Många olika händelser som har teamat. Så, ja.
Ja. Men...
Låt mig alltid vara nära dig. Låt ditt hjärta slå mot mitt hjärta, så att ditt ljus in i mitt inre når. Ibland så är jag rädd att din välsignelse ska tas ifrån mig när jag inte räcker till. Du är min far, jag tackar dig. Din kärlek ska bestå i evighet. Jesus Kristus, min Herre, och min önskan är att följa dig. Låt den väg som du själv har vandrat få ta sig uttryck i mitt eget liv. Ibland så är det som om hoppet som du ger så långt borta att jag ingen utväg ser. Du gav ditt liv,
du gav ditt liv.
Jag tackar dig,
jag tackar dig.
Din kärlek ska bestå i evighet. Helig Ande, din glädjekälla, ge mig det livets atmosfär. Jag behöver dig i min vardag, så att min tro består de prov som är. Ibland så är jag svag, men du har sagt till mig att du ska finna vägar till Guds rike. Jag tackar dig,
jag tackar dig.
Din kärlek ska bestå i evighet.
Efter 6 år av andra världskriget är det till slut över. Men priset har varit svindlande med atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Och många miljoner människor miste sina liv under mycket, mycket svåra förhållanden. Mänskligheten tar det första steget på en väg utan återvändning. Kriget förstörde allt men ledde också till en ny värld. Och när generationen som upplevde andra världskriget har lämnat oss överlever deras minne i bilder och texter, precis som vi har fått lyssna till i denna berättelse av Sven-Olof Larsson. Och efter 6 år av skräck så samlas ändå mänskligheten för att fira segern då andra världskriget tog slut med Tysklands kapitulation den 8 maj 1945. Vi säger tack till Sven-Olof Larsson Hörne som med egna ord kunde berätta om sina upplevelser under krigsåren. Vi lyssnar till allt.
Längtan som i nattens timmar ropar bara efter dig. Stjärnan som i rutan glimmar ler och svarar mig. Allt detta och himlen där till. Jag ger dig den kväll.
Fick vi höra Sylvia Vrethammar sjunga så fint Allt detta och himlen till. Ja, detta program kommer att finnas under rubriken Berättelse på Radio Öckerös hemsida. Och ansvarig för den här sändningen är ju Öckeröarnas kristna. Och jag, Morgan Mattsson, jag tackar dig för att du har lyssnat. Må så gott, hej då!